Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av HIF-podden. Vanligtvis är det Mattias Hjelm som hälsar er lyssnare välkommen. Denna veckan är det jag, Marianne Svab, som har tagit över programledarrollen. Vare sig jag vill eller inte, vi har skickat Hjelmen på semester. Men som tur är så har jag till min hjälp kloka människor här i Erik Persson och Sebastian Rönnström. Välkomna mina herrar.
Stort tack.
Tackar.
Ja, vi ska ju prata HIF. Det finns ju en hel del att prata om. Som tur är brukar jag säga ibland är antingen ska ett lag gå väldigt bra eller väldigt dåligt rent journalistiskt. För då har man som mest att göra. Det värsta som kan hända är om ett lag skvalpar sådär 6, 7, 8, 9.
Ja, verkligen. Det finns ju mycket konkret att gå på när det ser ut som det ser ut. Det var ju inte svårt när jag var på Olympia i söndags och jag bedömningen att detta var en klappkass insats från HIF. Så att, det var absolut en poäng där, Marianne. Det ser inte bra ut och det förstår nog alla.
Vi kommer att avhandla det aktuella läget, vi kommer att blicka lite grann framåt. Jag tänkte vi skulle prata lite grann om den intervjun som du har gjort, Erik, med HIFs klubbdirektör Joel Sandborg, som är den färska intervjun. Vi kanske kommer in också på din intervju, Sebbe, som du hade med Lukas Lingman. Det var intressant att du fick tag på honom, tycker jag. Men vi börjar såklart med läget i Superettan som förvärrades, får man väl säga, va? För att oavsett om hur det går i Örebro, som är HIFs nästa uppgift bortamatch i helgen mot Örebro, så kommer HIF ligga kvar på negativ. Inte ens negativ kvalplats, nedflyttningsplats faktiskt.
Ja, men precis.
Det är 4 poäng upp och sen är det faktiskt hela 5 poäng upp till Säkermark. Sen kan man säga att ja, det är 22 omgångar kvar att spela. Vad säger du, mina herrar?
Ja, det kommer ju bli.
Hur allvarligt är läget?
Ja, men det kommer ju bli ett jumbomöte oavsett där mot Skövde i nästa hemmamatch. För så allvarligt är läget att det är 4 poäng upp till kval och 5 till Säkermark. Och så här illa vet jag inte om någon egentligen tänkte sig att det skulle kunna bli på förhand inför säsongen. Vi här var ju ganska skeptiska och många supportrar också när man såg på försäsongen. Men att det skulle se så prekärt ut i tabellen, det förväntar nog inte många sig alls.
Ja, det går inte att säga att säsongen är i sin linda längre. Nu är vi snart en tredjedel in och de här mönstren är tydliga. Kollar man på underliggande statistik och sånt också på statistikplattformen Wisecout, så det är inga smickrande siffror man hittar kopplat till Helsingborgs EF för tillfället.
Men visst trodde man att HIF någonstans kanske var på väg att bryta mönstret i och med att man besegrade när man slog Gais hemma med tränarbyten och sådana grejer. Men nu är man, känns det lite grann tillbaka i gamla synder, gamla dåliga mönster. Varför blev det så?
Ja, men heta Gais då också, så det var ju en skalp och så blev det här klassiska liksom, ja, men en möjlig tränareffekt och så. Men matchen nu senast mot Utsikten såg ju ungefär lika intetsägande och hopplös ut som när Mattias Lindström och Alvaro Santos tränade det här laget. Så att någonstans går det i samma dåliga ekorrhjul, och det är ju läge att rikta sig mot spelarna också, liksom ansvaret de tar. Vi har pratat mycket
eller inte tar.
Ja, eller inte tar. Vi har pratat mycket om organisationen i sin helhet och för detta sportchefen Andreas Granqvist, vi har pratat om tränarna och så vidare. De har ju absolut tunga ansvar här. Men spelarna då? Mm. Det är ju, man kan förvänta sig mer.
Det är ju inte det att man liksom ser några jättetydliga tendenser på att ja, men den här spelaren är på gång eller här är
det
någon,
är Kalle Johansson. Ja, men Kalle Johansson, och Kasper Widell tycker jag har varit ja, på gång sen Stuart Baxter tog över.
Ja, Kalle Johansson är den enda som över denna och förra säsongen liksom har hedern i behåll allt jämnt. Han gör ju jättebra matcher hela tiden. Han är bra i varje match. I princip aldrig en dålig insats. Vilket är anmärkningsvärt med tanke på hur, alltså, ta bort honom under halvdag, då hade HF förlorat med större siffror i alla matcher. De ska vara oerhört tacksamma att de har Kalle Johansson mellan stolparna.
Säger ganska mycket när man pratar så här om en målvakt också. Då är det kanske inte det mest välfungerande laget. Om en målvakt ska sticka ut så här mycket i match efter match och försöka hålla kvar sitt lag i matcherna. Han blir liksom bombarderad med avslut. Räddar de flesta, men det räcker ändå inte. Det är 10 killar till där ute som verkligen behöver steppa upp.
Räcker Stuart Baxters tränar, om man säger så, han är mer en systembunden tränare, organiserad, vet. Räcker den sortens fotboll som Stuart Baxter står för i detta alltså, läget?
Jag tror väl att...
Vi får ge honom fler matcher, det är inte så att jag menar att, liksom, att vi ska börja liksom, och det finns ju den här, ja det spelar ingen roll vem som tränar det här laget just nu. Nej, det är en annan diskussion tycker jag, men just här och nu är det Stuart Baxter som har ansvaret. Räcker den fotbollen han står för i detta läget som HF befinner sig i?
Alltså jag tänker så här att han har ju givetvis också ett ansvar för det som sker på planen. Ytterst ansvar givetvis i form av tränare. Men samtidigt så är det ju svårt att i ett sånt här läge hitta en tränare som är mer erfaren och har varit med om stormiga perioder. Liksom var hittar du det till ett bottenlag i Superettan? Så min liksom tanke kring det hela är ju att om inte Stuart Baxter kan få ordning på det, vem fan kan få ordning på det då? Liksom?
Jo, Sebbe, jag är med där helt att han har den erfarenhet han har. Men den sortens fotboll han vill praktisera, räcker det? Och hur länge kan man liksom säga, gå ut och säga att truppen är felbalanserad? Utan att få ut mer av materialet? Eller är det här materialet så dåligt?
Alltså materialet är dåligt, men det borde inte vara så här dåligt egentligen.
Man slog ju Gais återigen, jag kommer tillbaka till. Man slog Gais. Efter en bra insats och en insats som lovade någonting i alla fall. Och sen så pang så trillar man ner i gropen igen.
Ja men alltså det borde ju alltså Stuart Baxter har jobbat här med att gå back to basic och någonstans borde det räcka för de här spelarna att gå tillbaka till grunderna och hitta dem. För det är ju det de inte har haft tidigare. De har liksom inte haft någon plattform att stå på. Men den plattformen är fortfarande inte färdigbyggd med tanke på att det ser ut så här. Men skulle de få den plattformen, då borde de kunna krama ur mer. För så avancerat behöver det inte vara. Och liksom Baxters filosofi, den är väl ganska liksom rak och tydlig. Och det är väl någonstans det som behövs. Det hade varit svårare tror jag med en mer liksom proaktiv tränare som behöver mer liksom tid på sig att bygga upp något och hela det här med periodisering och allt sånt. Detta är liksom mer liksom en färdig manual. Sen ska bara spelarna läsa den också och förstå den. Och där är de inte än.
Jag tänker ju också att det är ju ett jättestort ansvar på spelarna i den här situationen att liksom HF har ändå plockat, nu ska man inte hänga ut bara en eller två spelare, men som exempel liksom man har ändå varvat Fredrik Holst, Adam Hellborg som har liksom 100 allsvenska matcher var på sitt CV. De ska ju kunna bära det här laget eller vara liksom ledande figurer i det här laget, men de har ju knappt presterat i en enda match och det är de ju långt ifrån ensamma om, det är ju knappt någon spelare som har gjort.
Men det finns ju ändå
liksom de här spelarna som som ska vara bättre än så här, som har varit bättre än så här och är bättre än så här egentligen.
Och det är ju två spelare som är någonstans symbolen för den här HF-satsningen som har gjorts inför den här säsongen. Ja, man går inte ut och säger från klubbens håll att vi ska upp direkt igen. Men när man värvar Fredrik Holst och Adam Hellborg inom loppet av några dagar där, då signalerar man att vi ska upp igen. Så det blir ju någonstans sinnebilden av det. Och så kommer de har haft liksom nu nästan en tredjedel på sig, de här spelarna, och de har fortfarande inte kommit in i säsongen och har de här meriterna och det här anseendet som Sebbe pratar om.
Men Sebbe, det är också upp till tränaren faktiskt att någonstans säga att, eller hur långt sträcker sig en tränarens tålamod med de här spelarna som är tänkta spetsspelare, tänkta som ska bära det här satsningen, alltså. Är det läge för att peta det? Nu är ju vissa avstängda här ändå. Alltså,
nej, men det
är inte upp till Baxter egentligen att börja peta folk och bänka folk.
Det är en mycket bra fråga. Men alltså, grejen är ju att där är ju inget annat att sätta in. Alltså kolla, de två senaste matcherna har HIF inte ens haft en full bänk. Det är liksom, och det har ju sina förklaringar att det har varit skador och avstängningar och sånt givetvis. De är ju tillräckligt antal i truppen från
början. Men om man har ett duktigt unikalag.
Där är ju knappt någonting att leka med liksom. Och kasta in ännu fler liksom, unga spelare tror jag blir fel också. För att lägga över det ansvaret på dem i den här situationen, det tror jag inte gynnar någon egentligen.
Men det skulle kunna bli en injektion också, man hade kunnat flytta upp någon kanske. Sen är det ju det här med kontrakt, att är man över 18 och ska vara med i en superettan-trupp eller allsvensk trupp om man är på den scenen, då behöver man ett kontrakt och
känna. Det var det vi skrev om i samband med U21-matcherna mot Varberg, där Hans Eklund sa hej, kan ni inte fylla på med till exempel Lukas Kjellnäs som var med en hel del och tränade och spelade träningsmatcher på försäsongen. Varför kan man inte bara slänga in en sån spelare?
Ja, men det är ju,
om du förklarar det.
Ja, men alltså, är man under
18, våra lyssnare.
Är man under 18 så är det fritt fram och liksom vara med i en elitfotbollstrupp här i Sverige. Liksom.
Ja, men de kan hämta från 18, P12, P14, P16 ända upp till 18 års ålder kan HIF hämta in.
Ja, men är man över 18 så behöver man kontrakt. Sen en hel del akademispelare har ju kontrakt, så kallade HIF-kontrakt, bara att de inte har renodlade seniorkontrakt. Men då man ska tjäna en viss summa för att det ska räknas som ett giltigt kontrakt.
Liksom, jag tror väl det är runt en tusenlapp i månaden.
Ja, runt 10 000 per år.
Det ska ju vara liksom en ren.
Och framförallt så ska någon ta de här besluten i klubben.
Ja, och det finns
ingen som sitter på det här mandatet just nu.
Nej, och då är det ju precis som Hans Eklund pratade med vår kollega Anton Nilsson, att ja, vi kan ju tänka liksom kortsiktigt här nu. Ja, vi behöver kanske två spelare som följer med upp till Örebro här. Men de två spelarna, om man ska ge dem kontrakt...
Så är det en kostnad?
Ja, det är en kostnad, men det är kanske också... Man måste kanske tänka längre än så. Mm. Över 2024, över 2025. Är det spelare som man ska satsa på då? Vem tar de besluten? Så det är ju en liten sörja. Och kopplat till det här med att de inte haft fulltaliga bänkar här nu de två senaste matcherna. Det ska ju mycket till för att de har det nu upp till Örebro också. Holst avstängd, Aqua avstängd. Löper osäker, Rogne kommer inte spela, alltså, och det är ett gäng till som är borta sedan tidigare. Vilgot Karlsson är ju en sån som helt plötsligt kanske kan få göra ett inhopp för att det finns inte tillräckligt med spelare, och då har han haft svårt att platsa i Ängelholm i ettan, säger jag ganska mycket.
Och det finns, och därmed, i och med att vi har den här diskussionen, så blir det en perfekt överlappning till din intervju med Joel Sandberg idag, där han är ganska tydlig, Erik, med att sportchef kommer att dröja. Det kommer komma en lösning som klubben ska tänka presentera här nu, kring det här sportsliga. Det kommer ett transferfönster nu och hur det ska skötas och vem som framförallt ska hålla i det här ansvarsområdet. Men vi får reda på i intervjun i alla fall, det blir ingen sportchef. Och man vet inte hur man ska ha det framöver, om det är en managerroll med scout eller hur det blir eller sådana grejer. Vad var dina intryck av ditt samtal med Joel Sandberg kring det här sport, cheferiet, om vi kallar det lite slarvigt.
Ja, men just kring sportchefsfrågan blev man ju inte mycket klokare, mer än att de ska kommunicera någonting här nu i närtid.
Och det var väl inte jätteoväntat att det kommer att dröja med en sportchef liksom.
Nej,
så sett.
Exakt, och där gäller det.
Eller om det blir något annat.
Ja, exakt. Ja.
Men de ska alltså presentera hur de kommer att hantera den här frågan, så att det kan ju bli någon form av icke-kommunikation också. Det får vi se när det pressmeddelandet kommer. Men de ska som sagt kommunicera någonting här. Men det är inte så att de är slutförhandlingar med någon ny sportchef. Eller kommer att berätta att nej, vi ska inte ha sportchef. Vi ska ha en chefscout istället. Så långt verkar de inte vara.
Det blir en kortsiktig lösning med andra ord. Och jag blir själv förvånad om Stuart Baxter ingår i den. För det, både Fredrik Karlsson, ordförande, och Stuart själv har varit tydligare med att han tänker inte ta på sig den här rollen med sportchefsmanteln också, utan han och Hans Eklund ska enbart koncentrera sig på att försöka ta så många poäng som det går just nu.
Ja, precis. Det finns ju väldigt mycket att jobba för honom med på, liksom, på planen och sånt. Så får man se om man nyttjar en sån som Stavros Papadopoulos som är i organisationen i styrelsen och sånt. Han har ju faktiskt en bakgrund som sportchef i Ängelholms FF när de var i Superettan.
Men när var det?
Ja, det är några år sedan nu, men det finns fotbollskompetens hos honom. Så det ska bli intressant att se hur de gör där, för det är ju så att transferfönstret öppnar om inte allt för lång tid. Och när läget ser ut så här, så ja, alla vi som har följt HIF-finalen vet ju hur det brukar se ut på sommarna, och framförallt när det är kräftgång. Det, även om de säger utåt sett att vi ska inte värva så mycket, så är det ju svårt att tro på det. Känslan är att de kommer sondera marknaden. Men vem ska sondera marknaden?
Ja, där är ju, jag skulle tro att det blir någon slags sån, lösning med flera olika inblandade. Stavros Papadopoulos kommer att vara med. Joel Sandborg själv har ju säkert en roll i detta givetvis. Mikael Dahlberg, akademichefen, Stuart Baxter och Hasse Eklund kommer ju givetvis ge sina synpunkter.
Men är detta en bra lösning som ni ser det?
Ja, det måste ju vara någon.
Man har ju sett den lösningen förr, och då har man ju känt ibland att det har varit för många kockar liksom. Så. Men samtidigt, det är svårt att göra klart. Men en ny sportchef här nu, som man bara för att den ska klara det här transferfönstret, det gäller ju att det finns en liksom långsiktighet i det och att man hittar rätt namn, och det kommer såklart ta tid. Ja, summa summarum så känns ju allt rörigt, och oavsett vad det blir här nu så är det ju inte helt bra, för att läget är liksom besvärligt ändå. Det gäller att släcka någon.
Joel Sandberg säger att han har daglig kontakt nästan med Andreas Granqvist. Det är inte så att de kommer fråga honom om råd inför transferfönstret.
Ja, så läser man mellan raderna, så ja, det är väl inte omöjligt.
Jag tänker på så här, det finns ju en annan aspekt på det hela. Är det ens viktigt att man får in en sportchef just nu, med tanke på också att vilka spelare ska man till? Du måste vara extremt välskattade spelare som ska lyfta, eftersom inte ekonomin finns. Och mer eller mindre, visst, det hade behövt spelare, och Stuart själv sagt att det är felbalanserad hela truppen, men jag blir ju inte jätteförvånad om vi, när transferfönstret stänger, står här med i stort sett samma trupp. Alltså... Eller?
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Vad tror vi? För att jag menar, är du in och ska ändra, göra 2, 3, 4 nya namn? Ja, nej, vi kan också stå här och peka ut att vilka spelare som är intressanta som kan kunna höja detta laget. Alltså. Men det finns ju inte pengar kanske till de där 3, 4 namnen i varje lagdel. Inte i varje lagdel, men alltså 3, 4 namn, och så besöker folk i varje lagdel. Och sen så finns det pengar. Och framförallt, hur, alltså man har ju inte råd att göra fel.
Nej, och där har vi ju dilemmat att hur många nyförvärv har varit lyckade den senaste tiden. Det känns ju, alltså oavsett vilka namn HF plockar in så blir det ju i regel ganska misslyckat. Man har ju tagit in, nämnde innan, Holst, Hellborg. Rogne har ju varit bra när han har spelat, men så nu är han ju skadad och det blir en problematik
kanske
kring det.
Man tog,
nej, det gör det ju inte det heller förvisso, men alltså om man tog in liksom Falsetas, Abbe Khalili och så förra säsongen, det har ju varit bra namn som har kommit in, men det har inte funkat för det. Så just det här med, ja, det är svårt. Så samtidigt så uppenbarligen behövs det ju någon form av förändring i truppen. Jag tänker, en sån som Charlie Weber kommer ju tillbaka från lånet i Danmark. Han kommer, med tanke på...
Det vet vi ju inte, men sett hur kontraktet uppbyggs.
Exakt, sett hur kontraktet uppbyggs. Sen kan det ju hända andra grejer, det vet man ju inte.
Och så är det säkert spelare som vill bort och ja, så redan nöjd i detta.
Men en sån som Viktor Blixt som är satt i frysboxen kommer kanske titta på alternativ och då kanske man behöver fylla där. För det är ju en av få bänkspelare, som Almagged, lika så. Det finns spelare som absolut kan lämna i sommar också.
Ja, men just där kring Charlie Weber så tänker jag att givetvis då baserat på hans kontrakt ser ut så ska han ju tillbaka till HF, det är det som är sagt. Och då har man ju i så fall ett alternativ som mittback som man inte har nu. Nu är det ju liksom bara Videll och Hellman som kan spela där. Eller ja, man kan ju flytta in Reinhold och så här också. Men där är ju inte så många alternativ. Det får man ju in i så fall. Det blir ju typ som ett nyförvärv liksom, om man får in samtidigt, Charlie Weber.
Samtidigt riskerar han att hamna på bänken igen i HIF.
Ja, det är ju Rogne klart
tillbaka, att... Ja, det är ju klart. Rogne och Videll, hur tänker Weber där? Vilken makt så att säga har spelarna i de här frågorna? Det finns många...
Jag tror inte, alltså... Han behöver ju få ett förtroende under hösten om han ska stanna i HIF. Alltså både från HIFs sida och hans eget sida, Charlie Weber. Men så länge han har kontrakt med HIF så tycker jag det vore väldigt dumt av HIF att liksom skicka iväg honom i sommar när man har en mittbackskris i laget när Rogne är skadad. Då bör man ju faktiskt utnyttja det som finns att tillgå först och främst.
På tal om utlånad, han kan de inte få hem, men du pratade med Lukas Lingman, Sebastian, och den intervjun finns även på hd.se för er som har missat den såklart. Han hade en del intressant att säga också.
Ja, han var ju inte jättetydlig liksom, när jag ställde frågorna kring framtiden i HIF och så. Det var ju mycket jag vet inte, vi får se efter säsongen och så. Jag förväntar
det säger också inte, någonting.
Det säger det ju. Jag förväntar mig å andra sidan inga andra svar, om jag ska vara ärlig. Men
jag får bara sticka emellan. Ofta säger ju spelarna att jag har ett kontrakt att förhålla mig till och sånt. Men som ni är inne på, han säger ju inte ens det. Så att det här, jag vet inte, det är ju...
Ja.
Alla förstår ju att det
han lär ju aldrig sätta sin fot på Olympia igen. Han lär ju leta andra alternativ och ja, för HIFs del så är det väl inte mycket mer att göra än att försöka hitta en lösning där. Där man kanske kan få en liten slant.
Ja, de behöver ju få en slant och inte hamna i lånesvängen till kontraktet.
Exakt.
Ut, för då blir det ju en jättedålig...
Så det är ju samtidigt en viktig sak att ha med sig, även om många inte tänker på Lukas Lingman kanske just nu, eftersom det känns ganska perifert i sammanhanget, så måste ju HIF, när de liksom sätter sig och gör sin plan inför framtiden, verkligen tänka, ja, man kanske inte kan tänka att hur kan vi använda Lukas Lingman i vårt lag, för det är nog ett scenario som blir ganska svårt att se framför sig, men man får ju tänka, hur kan vi kräma ur pengar här? Den tanken måste man ju ha med i det hela.
Ja, framförallt så för att där finns ett gäng investerare som, alltså, som man måste sända en signal till liksom att någonstans att ni får en avkastning på det ni har sätter in någonstans, eller att man bara låter honom fortsätta låna ut honom och så är det bortblåst av vad man gav 4 miljoner, sades det, till när Lukas Lingman kom hit, att han kostade.
Ja, och de här investerarna som du är inne på, som vi har skrivit om och som vi har pratat om många gånger, det är också...
De hoppas på dem också redan nu.
Ja, men det är ju... Du sa tidigare att det kan, men det kan inte bli några värvningar i sommar också, men i och med att de här investerarna finns, och så som de har gått in tidigare, de har ju varit liksom delaktiga i typ alla HF nyförvärv på senaste året, känns det som. Så har man ju, eller jag har känslan att är det fortsatt sportslig kris så kommer de ju steppa in för att göra allt för att HF
inte ska... Det är ju ofta så med HF att de hittar pengar på ett eller annat sätt att kunna förstärka.
Jag backar där lite grann och säger att kanske, jag håller med på sätt och vis att det finns de pengarna, men det kan ju, det är risken är ännu större nu att det är pengar i sjön med tanke på obefintlig scouting till exempel, plus att trots allt tar man in 3-4 spelare, det investerarna betalar, det är ju inte lönerna ju för de här spelarna, utan det förväntas HF klara av. Gör man det i dagsläget? Jag vet inte. Och sen tar du in 3-4 nya namn, även om det skulle vara liksom sånt, ja men det här kan nog lyfta och sånt. Det är ju fortfarande så, oj, då ska de spelas in. Nya 3-4 nya spelare, vi ska spela ihop ett nytt lag under Stuart Baxter. Så det är väldigt mycket såna här som jag ser, alltså olika bitar som måste klicka för att det här ska lyfta, helheten ska lyfta.
Jag var ju inne lite på det resonemanget om det var för 2 veckor sedan i podden, just med hur desperata HF kan vara i sommar. Jag tycker ju det var lite fel att agera som man, eller det var fel att agera som man gjorde förra sommaren och liksom byta ut en tredjedel av truppen, för att det var inte världens fara att åka ur Superettan, men hamnar man åka ur Allsvenskan. Men hamnar man nu i ett läge där man riskerar att kanske åka ur Superettan, då får det nu, då tycker jag det får vara tillåtet att vara desperat i ett sånt läge, för det är en helt annan sak om man skulle rasa ur Superettan, då är det ju katastrof.
Men desperata klubbar har svårare att locka till sig spelare som ska lyfta det här. Jo, man kan lyfta till sig, men det kommer att kosta då. Det kostar.
Ja, absolut. Det... Även om det är liksom lån och sånt, så ja, det klingar ju inte så bra heller, såklart. De har inte lika många hyllor att titta på nu. Jag menar, när Andreas Granqvist försökte med Vidar och Kjartansson förra sommaren och Nikolaj Jörgensen.
Mm.
Alltså jag menar, en sån hylla kan ju inte ens snegla åt nu när man ligger i botten av Superettan. Kan man ens titta på Amamusin-hyllan då, som man gjorde förra sommaren, när man är i det här läget? Alltså en helt spelare super, att nej, knappt det, trots att man heter HF. Så var ska de titta? Man kanske måste titta i ettan, kanske till och med i division 2, kanske... Ja, men,
och då är det, pratar vi ju verkligen ingen garanti.
Skadat gods. Och då snackar vi scouting. Då snackar vi scouting som HF inte har haft på flera år. Det har vi bevisligen sett, för det har inte funkat. De har inte hittat de här guldkornen. Så vad talar då för att de ska hitta de guldkornen nu? Och var ska de hitta nyförvärven om de inte hittar där? Mm? Det är liksom ett pussel som ligger och alla håll och kanter helt utspritt.
Vi får väl se helt enkelt. Just nu står ju hoppet till att Stuart Baxter kan kräma ur den här truppen ännu mer. För att vi har ju 4 matcher kvar till det långa uppehållet här. Vi har Örebro borta, sen följer 2 hemmamatcher. Även det mot lag från nedre regionen. Vi har Skövde då som ni har nämnt. Nej, just det. Och sen har man Jönköping däremellan som faktiskt inte är tillhör nedre regionerna. Och sen avslutas vårt här med innen. För HFs del i Eskilstuna mot AFC. Och de är också ett lag som huserar där nere. Så 3 av 4 motståndare är ju runt där. Och det innebär ju att poängen måste väl in här. Och om det trillar in i alla fall en 4, 5, 6 poäng. Då hamnar man kanske i ett läge också där man måste resonera. Okej, vi kan ju bevisligen ta poäng mot de lagen som vi ska ta poäng mot. Tror ni de går ut på transfermarknaden då, HF?
Alltså jag tror fortfarande att Stuart Baxter känner att han har ett ganska mediokert lag i sitt omklädningsrum. Även om de vinner några matcher han.
Ja, jag är inne på samma tanke. Sen kanske inte det blir samma extrema desperation i så fall. Men det förändrar ju egentligen inte grundförutsättningarna. Bara för att HF kanske vinner mot Skövde så betyder det ju inte att allt är frid och fröjd.
Nej, faran är ju inte över. Jag menar, säg att de kommer tillbaka från semestern och förlorar de 2-3 första, ja då då är det väl, då kanske det blir desperation om det inte skulle bli det här nu innan, om de skulle avsluta. Men det, ja, det är många om. Det, jag kan väl när man kollar på spelschemat här säga att läskiga matcher. Alltså Skövde hemma, tunga fysiska Skövde hemma på Olympia i ett liksom tidigt ångestmöte. Eskilstuna borta. Alltså det är ju
riktiga karaktärstest. Ja, det är ju ganska
överraskande. Ja, Jönköping är ju liksom verkligen så... En sportslig utmaning, för det är ett lag som fungerar överraskande bra. Men Skövde och Eskilstuna är kanske inte det. Men det blir liksom mer karaktärstest. Och de karaktärstesten... Ja, det är inte jättemånga karaktärstest som HIF har lyckats bocka av de senaste åren.
Ja, vi ska ju veta det att Jönköping har ju ändå spelat ihop 13 poäng här ju. Och ligger sexa i tabellen.
Ja.
Vi hade ju utsikten då, om vi går tillbaka till den matchen, har ju en väldigt erfaren trupp.
Ja, den mest den äldsta superettan-truppen faktiskt.
Men som då liksom det har ju betalat sig. Och jag tyckte det som förvånade mig mest i den matchen, det var ju inte att HIF skapade få lägen eller faktiskt att utsikten ens var. Det var att det var så spelmässigt stor skillnad. Det tyckte jag var lite oroväckande, att utsikten var spelmässigt så pass mycket bättre. Sen var de kanske inte tillräckligt bra i sista tredjedelen utsikt. Lite superskarpa. Mm. Ett skarpare lag i sista tredjedelen. De hade ju gått ifrån den här matchen med betydligt större segersiffror.
Ja, nej, men det är verkligen som match där man kan säga att man kan förlora på olika sätt. Och detta var typ det sämsta sättet.
Och sen har vi då Örebro. Som också är kanske inte ett liknande läge som HIF, men i alla fall som har överraskat negativt kan man väl säga. Men det är fortfarande en bortamatch.
Ja, och så ett Örebro som hade det tufft förra säsongen också, var väl nästan i sista omgången man undvek negativt.
Och året innan dess i Allsvenskan, vilket man inte ska underskatta. Det är alltså en klubb som har haft problem i flera år, det har ju HIF också. Sen har de har inte floppat lika hårt nu hittills, men de har 9,5 poäng mer än HIF. De har ju mycket press där uppe också på Bern Arena.
Vi tänker att det är 22 matcher kvar. Det är 66 poäng kvar att spela om. Det brukar heta att det krävs 30 poäng någonstans för att slippa negativt kval. Har ju varit det. Kanske inte gör i år när det är liksom... lite jämnare och alla.
Ja, och Superettan är ju konstig överlag. Konstig
och folk snor poäng här och där och överraskande. Men om vi utgår från det så är det alltså HIF som ska vinna kanske en 8-9 match till här framöver. Vi är snart uppe där man måste börja bygga lite grann segrar, va?
Mm.
Och jag kan inte komma... Det måste ju ha varit i så fall givetvis 2000... Vad blev det? 21. Där HIF vann 2 matcher i rad. För det är det vi snackar. Vi snackar inte om bara liksom, det hade varit jättebra om de hade följt upp Gais-matchen med liksom en tunga poäng i Sundsvall och så. Va? Men det är segrarna som räknas här. Och jag är så svårt att se att det här laget ska ta 2, 3, 4 raka vinster. Men det är för att det har varit så många säsonger sedan man såg ett HIF som vann 2, 3 raka matcher. För då kan man ju se, liksom studsa snabbt i den här tabellen.
Ja, och men
det ska göras.
Och du pratar utifrån vårt perspektiv att vi har inte sett det på flera år. Det är ju många spelare i den här truppen som inte vet hur det känns heller.
Och vinna 2 matcher i sträck, nej.
Ja, och skapa liksom någon form av segersvit och sånt. Så att det är väl också en liksom rent gruppdynamiskt. Hade man kanske mått bra av att få in lite nytt blod. Även utanför planen liksom i omklädningsrum och sånt.
Blev man inte skadad rätt samman? Jag menar, Holst och Hellborg och de här som kom in, de hade ingenting med det som hände i fjol. De tänkte man liksom att det är fräscht blod in. Mm. Och det kanske det kommer nu också i sommar som vi har pratat om. Men det är fortfarande att de kommer in i en miljö där man, ett lag och en klubb har förlorat väldigt mycket matcher på här sidan.
Och då kommer man ju osökt in på Magnus Winter, den idrottspsykologiska rådgivaren i HIF som vi fortfarande inte får intervjua. Men hans roll i det hela. Han är ju liksom en jättenyckelspelare i det här.
Just när man pratar om nyförvarv tror jag inte heller man ska underskatta vikten av liksom vad det här nyförvarvet också kommer ifrån för liksom bakgrund att är det en spelare som kommer, det kan vara en bra spelare i grunden, men kommer han från en period där han har haft det tyngre? Kommer han från en period där hans lag har haft det tyngre?
Skadeperiod som skadesperiod, exempelvis.
Det ska man inte underskatta jämfört med att man kanske plockar in en spelare som kanske i grunden är lite sämre, men som kommer in i ett flow där man har gjort många mål. Nu har det över tid inte lett till någon succé här med Amar Muhsin, men han kom ju in efter en vår där han hade öst in mål i Superettan. Och det fick ju en ganska kort men alltjämt en effekt för honom. Då. Fyra mål. Han hamnade i ett litet stim förra säsongen. Så jag tror inte man ska underskatta den betydelsen när man varvar spelare. Att var står det här, den här spelaren här och nu? Är han liksom... Kommer han från en bänk där han spelat lite eller kommer han kanske från ettan där han har gjort en jäkla massa mål? Där finns en skillnad.
Där har de haft problem i flera år. De har ju hämtat spelare som till och med har varit skadade när de har kommit. Typ. Så att de har ju gått snett just med det och det känns som de har liksom inte gjort sin research alltid.
Jag säger inte att spelare gör det, men i detta läge som HV befinner sig i, då ska det implementeras lite grann, alltifrån vilket otroligt jag säger, men det står att Bax har ju själv sagt att det är lite grann en försäsong de håller på med. Men faktum kvarstår att spelare, det är ju en del spelare som har kontrakt också, och om de är från stan så här med nu är Rasmus Jönsson skadad och Kalle Jolsson, man ser ju, ni har snackat om Kalle och Videll då, de är ju härifrån, de är fostrade i klubben, man
ja,
ser
Videll är ju från Landskrona,
ja, från Landskrona,
har ju med, gått genom akademin,
ja precis va. Och sen frågar man sig de som där vars kontrakt går ut, jag säger inte att spelare inte bryr sig, men det kan ju finnas en risk, och jag säger inte att Thomas Ronge på något sätt fejkar sin skada. Men många gånger har man ju hört spelare som är kanske vars kontrakt är på väg att gå ut och kanske känner lite extra lång bortamatch för bror. Jag måste nog vila denna veckan också. Att det börjar bli sådana saker och att man kanske liksom bryr sig lite mindre för man redan har blicken. Ja, jag ska bara spela av den här säsongen och sen har man tankarna redan på annat håll. Hur kommer man åt något sånt så att det inte blir den här eskaleringen av en massa sådana här
skräp? Ja, men just det där med liksom eventuella slitningar och så. Det har man ju exempel på Anthony van den Hurk förra året när han liksom, eller åtminstone var det ju den förklaringen som gavs att han liksom försökte bråka sig bort från klubben. Och
plötsligt var det inte kul längre när man förlorade matcher.
Det har ju hänt vid många tillfällen, så där är också en viktig grej för HIF att hantera det här, att liksom få spelarna att faktiskt tro på det man gör. Och det är ju svårt när man inte får resultat och det liksom varken prestationer eller resultat går med laget, att få alla att liksom sluta ut och tänka att ja, men det här är viktigt liksom.
Är det svårare att engagera spelare som inte är från så att säga närområdet?
Ja, jag tror det har ganska mycket att göra med liksom, vilken slags mentalitet spelarna har. Det finns ju de som verkligen brinner, liksom går ut och gör 100% oavsett. Alltså, det är nog ganska mycket upp till var och en, liksom, hur man är som människa och fotbollsspelare.
Det finns ju en baksida, de som kommer från stan också. Det kan äta på dem på ett helt annat sätt när det går dåligt.
Man vet när man går på ICA Maxi att
man känner liksom hälften av personerna som sitter på läktaren typ och känner varannan kotte som man träffar på stan och på Maxi och allt sånt. Det är också någonting att hantera för stadens söner.
En annan sak har jag också tänkt på liksom, att när spelarna som nu mot, om vi nu tar senaste matchen ändå, utsikten är att visst man kan säga att grunderna i HIF till exempel passningsspelet, att vad pysslar de med på träningen och så va. Men ibland kan det vara så också att spelare börjar tveka om sin, höll upp sig, om det, allt det man har lärt sig under en lång karriär, och att man till slut blir liksom inte klarar av att slå den enklaste av passningarna för att just det här, för att man befinner sig i en sån här situation. Hur jobbar man med sånt här för att liksom att jag känner liksom alltså att man känner ah, men så här dålig är jag väl inte i grunden. Jag har ju spelat flera matcher på den här nivån, och har det att göra med själva kapaciteten hos spelarna eller att kollektivet inte fungerar, eller är det ett samspel?
Nej, ett samspel. Det är väl inte svart eller vitt, och det är trots allt människor med känslor som vi pratar om. Det är där Magnus Winter har en jätteviktig roll, säger jag.
Men, alltså den här förmågan när man börjar tvivla på sin förmåga, hur svårt är det att bryta, skulle du säga?
Ja, men det är ju säkert jättesvårt att bryta just om man inte får kvitton på att det man gör ger resultat. Alltså, då är det ju lättare att börja tvivla på sig själv. Får man däremot ett sånt lyft som man fick i matchen mot Gais till exempel, nu har det ju inte gett någon vidare effekt, men alltså man behöver ju, så när man är långt nere på botten, så behöver man ju de här oväntade liksom framgångarna, eller vad man ska säga, för att kunna vända det liksom. Tror jag. Jag är varken psykolog eller elitfotbollsspelare, men jag tänker att det borde vara lite så det fungerar.
Vi får väl se om det vänder för HIF redan nu i helgen när det är borta match mot Örebro. Ni som lyssnar, ni får fortsätta följa oss på hd.se och alla andra plattformar där vi dels nu i närtid har, det kommer väl en massa förhandsartiklar som vanligt, och sen bevakar vi matchen i Örebro på plats. Och då är det faktiskt så att vår kära kollega Mattias Hjelm kommer att vara på plats. Han får inte ledigt längre än så, utan då ska han vara på plats i Närkes, huvudstad Örebro. Och ni andra, ni får ha en fortsatt bra dag, och så hörs vi väl om en vecka här i HIF-podden.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.